Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt. Hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden. Idag så är det jubileumsavsnitt. Vi har härmed avklarat 100 Gynpodden-avsnitt. Vi är så stolta över det här. Idag tänker vi att vi ska lyfta blicken lite och inte zooma in på ett specifikt gynämne. De senaste åren så svämmar sociala medier och medier i allmänhet över om hur vi bör leva. Vad ska vi göra? Vad ska vi undvika? Och det är så mycket motstridiga tips vi får. En trend är ju till exempel att kvinnor ska leva naturligt. Och allt ska vara naturligt. Och ett exempel som jag brukar dra, det är det här med mens. Det är ju då att från början var det liksom bara så här, kan vi inte prata lite mer om mens i skolan och på arbetsplatser och liksom bara det så här, att kvinnor har mens. Till att man tycker att liksom mens är någonting som alla bör ha och som gynnar alla. Till att det nu finns en rörelse som heter Free Bleeding. Som förespråkar att man inte ska samla upp mensblod utan det ska liksom flöda fritt ut med benen. Och så vidare. Det här är bara ett exempel inom kvinnohälsa som vi diskuterar mycket. Så idag ställer vi oss frågan. Vem kan vi lita på när det kommer till kvinnors kroppar och hälsa? Och med oss idag för att prata om det här är två riktiga veteraner inom podd och vetenskap. Välkomna Klara Wallin och Emma Frans.
Tusen tack och grattis att vi får vara med på ett jubileum. Vilken ära.
Ja, den satte vi tidigt. 100 avsnittet, vad ska vi ha där? Då ska vi ha Klara och Emma. Jag är så glad att
vi
är här.
Vi är hedrade.
Jättekul att vara här.
Tack. Klara, du är poddproducent och producerar liksom nu här senast, du har producerat många poddar och så, men den vetenskapliga podden A-kursen.
Yes.
Jättebra kurs. Jättebra podd.
Tack.
Som det är, som när jag läste översikten, en första kursen i massa olika ämnen som diskuteras liksom i samhället. Så man ska kunna framstå som att man kan lite om mycket. Stämmer det?
Det stämmer. Och det är ju jag och Emma som har den tillsammans. Mm. Och då på en lunch vi har ju jobbat med varandra innan. Och då, vad sa du då Emma, om vad drömlivet hade varit?
Ja, men det är ju just det där att liksom fortsätta sin bildningsresa. Att bara gå A-kurser hela livet. Att lära sig, vad ska man säga, lite om mycket. Mm. Och liksom att vara den här kanske renässansmänniskan. Samtidigt så har jag själv upplevt att det har varit väldigt mycket liksom hets mot att man ska bli specialist inom någonting. Man ska specialisera sig. Och jag menar, det är ju klart att man måste idag. Det finns så extremt mycket kunskap där ute. Man kan inte ha koll på allting. Så att det är ju därför man som liksom akademiker bör specialisera sig. Men samtidigt så tror jag liksom att någonting går förlorat. För att det är ju också väldigt givande att samarbeta med människor från andra discipliner. Att träffas och lära sig sånt som andra har bra koll på. Så det är ju lite det vi... Jag menar, den här podden gör vi såklart också för våra lyssnare. Men också ganska mycket för oss själva.
Ja, alltså det är helt otroligt vad man lär sig. Mm. Och också, sen blir man ju också... så häpen av, det finns ju, folk vet så mycket, det finns så mycket kunskap och man förstår hur lite man vet, så att det är ju också lite nästan skrämmande när man börjar så här dutta in på så otroligt många olika fält och då bara hinner då skrapa på ytan, men det är jätteroligt.
Jätteroligt liksom, område för poddande det ni gör.
Mm. Ja, och liksom också det som du gör. Jag menar, nu är du specialiserad på liksom kvinnors hälsa, men generellt så tänker jag, som du var inne på, att vi lever i det här samhället där det finns väldigt mycket liksom dels desinformation som sprids, men också liksom myter och olika förståsigpåare ute i sociala medier. Så att just det där att kunna sprida kunskap, att ge grundkunskaper, det är ju liksom en väldigt viktigt i dagens samhälle, tror jag.
Mm. Emma, nu kommer din beskrivning här. Den hamnade efter några minuter.
Ja,
nej, det är helt okej.
Okay. Men den är så lång. Ja. Så att vi behöver prata upp oss lite.
Ja, precis. Emma, jag har faktiskt kortat ner lite. All right. Emma, du är doktor i epidemiologi och du blev ju jättekänd med hela svenska folket under covid. Eller hur?
Ja, det är ju tråkigt att vara ansiktet utåt för en pandemi, men jag menar, det är klart att jag arbetade ju med vetenskapskommunikation redan innan pandemin, men jag tror att det var kanske där, jag menar, helt plötsligt så satt man i tv på bästa sändningstid liksom var och varannan kväll. Mm. Så att det var ju en ganska stor omställning för mig.
Jag förstår det. Och vi kanske kommer återkomma lite till det, att det kanske inte alltid var helt lätt. Men du är forskare vid Karolinska institutet, författare och sen är du vetenskapsskribent i Svenska Dagbladet.
Det stämmer.
Och såklart då poddare.
Yes.
Men hörni, nu kör vi igång med dagens ämne. Är det lätt att läsa en forskningsstudie och avgöra om den är bra gjord, att resultatet är korrekt och om vi kan lita på den?
Ja, det är, jag ger den till Emma.
Jag skulle inte säga att det är lätt. Men jag menar, en stor del av ens utbildning när man då doktorerar, det är ju att sitta och läsa såna här rapporter. Och i början går det jättetrögt och sen efter ett tag så lär man sig vad man ska kolla efter. Vilka begränsningar som man ska ha koll på. Vilka potentiella överdrifter som skulle kunna finnas. Men sen så beror det ju mycket på vilken typ av forskningsstudie det är. Och där finns det ju liksom sådana rapporter som är på liksom väldigt molekylär nivå. Det har jag svårt att förstå. Men däremot så ganska många studier som man utför på människor kan man då kategorisera i antingen experimentella studier eller observationsstudier. Och båda de typerna av studier har jag bra koll på och är bra på att förstå vilken typ av slutsatser som man faktiskt kan dra från de studierna.
Men då ska man komma ihåg att din utbildning som doktor är 4 år.
Exakt.
Heltidsstudier.
Visst, och sen så finns det ju ett annat problem här också, att ibland så går det inte ens att få tillgång till de här vetenskapliga rapporterna. Man kan se ett abstract, en sorts kort sammanfattning, för att många av de här vetenskapliga rapporterna hamnar bakom betalvägg. Så att det här är ju någonting som diskuteras jättemycket inom akademin, att man producerar all den här kunskapen och så hamnar den bakom betalvägg, så att vanliga människor, de får bara ta liksom del av det som rapporteras i medierna, vilket kan vara liksom väldigt överdrivet eller vinklat och inte kanske alls stämma överens med det som forskarna har kommit fram till.
Nej, och för det är ju nästan så här idag att det görs ju oerhört mycket studier, att väldigt mycket går att backa upp en studie.
Precis, det är väl också vad man än vill hitta bevis för, så kan man väl hitta en forskningsstudie som ger en rätt. Så att det är väl också det, att vilken typ av studier det är, om det handlar om en metastudie, så är ju en annan sak.
Och vad är en metastudie?
Det är ju liksom när man har... Jag känner mig så fel att jag ska ta det här, men du får rätta mig om jag har fel. Men det är ju liksom en samling av flera studier som visar liksom det övergripande resultatet.
Mm. Exakt, det finns sådana här metastudier där man på något sätt liksom slår ihop resultatet från en massa rapporter. Och så finns det också sådana här liksom systematiska översikter där man också liksom mer kanske bara i text sammanfattar vad man har kommit fram till. Och det som är viktigt med den typen av undersökningar, det är ju att man redan på förhand bestämmer vilka kriterier man ska ha för vilka studier man ska inkludera. För annars är det ju väldigt lätt att man på något sätt letar upp de studierna som ger stöd åt ens hypotes. Och det är ju det som är liksom hela utmaningen med forskning generellt, att man ska låta liksom data och forskning leden till liksom en viss slutsats, medan det man kanske annars gör om man inte arbetar på det här systematiska sättet, det är ju att man först drar någon sorts slutsats. Man får liksom en bild av hur verkligheten ser ut. Man får en bild av hur verkligheten ser ut och sen går man ut och letar liksom bevis för att liksom den uppfattningen stämmer. Så att det där är ju någonting som man hela tiden behöver på något sätt påminna sig själv om, att vi har en naturlig tendens att lägga märke till den information eller de rapporter som bekräftar det vi redan tror, och så ignorerar vi det som går emot våra förutfattade meningar.
Varför är det så?
Man kan säkert spåra det tillbaka på något sätt i vår evolution, att jag menar, på något sätt så är det ju viktigt att vi kan sålla i all, alltså vi exponeras för enormt mycket information, så att det är nog viktigt att på något sätt sålla bort det irrelevanta. Och har man gått ett helt liv och liksom utifrån det fått en viss typ av världsbild, då kanske det i de allra flesta fall är funktionellt, alltså på något sätt effektivt för en att inte liksom ändra sig så fort man får någonting som säger emot det man tidigare liksom har fått bevis för. Så det är ju liksom, det är ju klart att det finns rationella aspekter av de här genvägarna som vi tar. Men samtidigt så kan det ibland göra att vi hamnar väldigt snett.
Nu kommer en begreppsfråga som säkert du vill svara på, Emma. Vad är cherry picking?
Ja, men det är just det där att man är selektiv i vad man väljer att lyssna på. Alltså att man väljer ut, man tittar inte på all information som en helhet, utan man väljer ut det. Och ofta blir det ju det som kanske då bekräftar det man redan tror eller det man vill tro.
Mm. Men varför är just kvinnors kroppar och gynhälsa ett område där vem som helst kan kalla sig expert? Det finns liksom inte någon legitimation för att kalla sig expert på kvinnohälsa. Och man kan ju anspråka på att ge råd och rekommendationer, kanske till och med att ta betalt för det. Och, för vi lyssnar ju liksom inte på icke-experter när det kommer till blodtrycksmedicinering eller hur vi ska behandla vår diabetes.
Ja, men vi har ju alla kvinnokroppar. Så, det, så det kanske det. Jag vet inte vad det kan bero på, men ja, om man bara tänker rent så här på, långt tillbaka i tiden, om någon kvinna blev gravid och så är det någon tant i gänget som har varit gravid 8 gånger innan, då kanske hon sitter på mycket kunskap och som kan vara bra att delge sig av. Jag blev i alla fall efter mitt första barn kände att jag var absolut expert på hur det var att vara gravid. Och det fanns inget härligt. Man fick ju verkligen lägga band på sig för att inte liksom pådyvla exakt ens liksom...
I vecka 18 ska du äta morötter, då mår du bra. Och i vecka 25 så...
Ja, så här gör man när man är gravid. Och och det är väldigt bra att läsa den här boken inför förlossningen. För då är man jättebra förberedd. Och så ska man tänka så här. Och när man väl har barnet... Alltså, det var ju... Jag blev nästan förvånad över hur mycket jag älskade att pådyvla andra råd. Och... hur mycket jag försökte att inte göra det. Alltså jag fick anstränga mig för att det är någonting. Och det är ju så himla omvälvande upplevelse att bli gravid och föda barn och sådär. Så att det vill man ju liksom.
Tror ni att det också liksom ingår i våra gener och evolutionen? Liksom att vi hjälper nästkommande generation genom att berätta om egna upplevelser. Liksom att det på något sätt är så här inbyggt i oss att vi ska pådyvla andra liksom vad vi har varit med om för att skydda eller hjälpa eller så. Ja,
vad tror du Emma?
Alltså jag tror att det finns någonting liksom mänskligt att man vill förmedla kunskap vidare och det tror jag också är en del som har gjort människan så framgångsrik som art, att vi behöver inte uppfinna liksom hjulet gång på gång utan vi kan lära oss av andra, vi kan dela med oss kunskap till andra. Och det tror jag inte är någonting, en drift som bara finns bland de människorna som sen går vidare och liksom utbildar sig till att bli experter på någonting. Utan det tror jag liksom är en djupt mänsklig egenskap som också har varit väldigt positiv för oss i många sammanhang. Att vi lär oss av varandra, att vi delar med oss kunskap.
Och det är så mycket smärta kopplat till, är det så mycket kärlek kopplat till, alltså det är ju så himla mycket känslor så då blir det väl ännu starkare, tänker jag, just en sån här upplevelse som man vill dela med sig av.
Ja, och sen så tänker jag ju också att det är ju en kombination, det är ju precis som du säger, alltså det är ju en expertis, det finns liksom vetenskap inom det här området, samtidigt så finns det ju också liksom ganska mycket, tänker jag, så kallad liksom tyst kunskap, och det finns också mycket individuella upplevelser som gör att, jag menar, en kvinnas upplevelse kanske kan vara väldigt lik min upplevelse när jag födde barn, medan en annan kvinnas upplevelse, liksom, jag kan inte överhuvudtaget känna igen mig i den beskrivningen. Och jag tror, ja men det är som när man till exempel ska liksom köpa en ny bok, man vill ha en bra bok, att man kan gå in och kolla på liksom recensioner och de betyg som har lagts upp på Goodreads. Samtidigt så känner jag att det finns liksom, till exempel att min mamma och jag, vi har lite samma smak, så att hennes omdöme väger mycket tyngre än andras omdöme, just för att jag känner att vi har någon sorts samhörighet. Så det tror jag också kanske kan vara en aspekt, att man inte bara vill ha expertråden när det kommer till just de här frågorna.
Men vilka lyssnar kvinnor helst på, tror ni? Liksom, och varför har det blivit så att vi lyssnar på liksom, vissa, kanske självutnämnda experter eller så? Vad är det som gör att vi lyssnar på vissa personer när det kommer till det här?
Ja, men det är väl en upplevelse av att de man tycker om, de man kanske litar på och som man då skulle ha influencers som exempel, så är det ju som en vän fast man har den i mobilen som man, vars vardag man får ta del av, vars tankar man får ta del av. Och då blir det väl ett förtroende. Det är ju hela liksom affärsidén med att vara influencer. Det är ju att vara vän och förtrolig. Och då så klart man litar på dem.
Mm. Ja, men liksom förr i tiden då så kanske det fanns en grupp, en klan, och så fanns det den kloka gumman som hade väldigt hög status i den gruppen och som kanske också hade fått den där statusen för att hon hade vissa liksom förmågor eller kunskaper som andra inte hade. Och nu så har vi ett annat samhälle där andra personer har hög status. Och jag tror faktiskt att just det här med liksom statusaspekten spelar stor roll. Och nu lever vi i, den här liksom, i det här influencers-samhället där vi har de här personerna med hög status som kanske då faktiskt ibland gör ganska mycket skada genom att sprida budskap som inte alls är baserade på kunskap och liksom säga saker som liksom verkligen går på tvären med vad vetenskapen visar.
Och som det finns ekonomiska intressen bakom.
Exakt, det är ju verkligen affärsmodellen går ut på. Mm.
Men för jag som träffar jättemånga kvinnor vet ju, alltså jag är så oerhört ödmjuk för att en behandling kan funka superbra på en person och en annan kvinna som har exakt samma symptom funkar inte alls. Alltså det blir bara biverkningar och bara trassel. Liksom. Och när man då har träffat väldigt många och vet att det är så här, då blir man ju oerhört provocerad när någon går ut med och säger så här, ni måste köpa de här kosttillskotten och det kostar rätt mycket. Och liksom, det finns ingen vetenskap bakom det och vi vet att det antagligen inte funkar, även om det kanske funkade på dig till en viss del. Liksom. Det är ju så svårt att förstå att det kan bli sån hype kring saker och ting.
Men handlar det också om vårdkontakten? Att så här, har man inte träffar man en ny barnmorska varje gång, då får man ju inte den typen av relation som man då får till en kompis eller då influencer kompis på nätet. Så att det tror jag också, att om man inte bygger en relation med den som man då, eller känner den här som man då ska prata om sina preventivmetoder eller vad det handlar om sen innan, varför ska jag då lita mer på dig? För du känner ju inte mig eller vad jag
jag tror att du är någonting superviktigt på spåret där. Och det här är ju en punkt. Jag har skrivit upp ett citat här i mina papper. Då har du, Emma, sagt vid tidigare tillfälle så att då säger du, jag ser risken att dålig rapportering om forskning leder till att människor slutar tro på forskning. Och när jag läste det så tänkte jag att det är liksom samma sak inom kvinnohälsa och gynvården och förlossningen eller vad det nu kan vara. Att det ligger någonting liknande bakom all felinformation och misstro inom kvinnohälsa. För bristen på tillgång till att träffa rätt person inom vården, att träffa samma person inom vården. Och liksom, när det inte finns, det förtroendet inte byggs upp, då, liksom, då sprids rykten. Och man lyssnar på andra personer istället för den vetenskapliga kompetensen som finns. Så kanske man avbryter en behandling för att man fick ett tips om att det här är livsfarligt för det hände mig. Fast man har ingen aning om vad bakgrunden var. Och att inte bli lyssnad på, det är jättesnabba läkarbesök. 15-20 minuter. Och man får inga återbesök. Alltså, ni vet. It goes on and on. Tror ni liksom att vården på något sätt har förlorat kampen om kvinnornas förtroende på grund av att det är så här svårt och snårigt?
Jag tror att det här är en jätteviktig aspekt. Och jag tror också att om vi lämnar just det här området ett litet tag, så tror jag ju att det här är den stora anledningen till att vi i Sverige inte har haft jättemycket problem med vaccinmotstånd när det gäller liksom barnvaccinationsprogrammen. För där har man ju kunnat se i många delar av världen så sprids ju enormt mycket liksom myter och felaktigheter om vaccin. Man har kunnat se att vaccinviljan bland föräldrar har minskat och att vi har sett liksom de största utbrotten av mässling, bland annat i delar av Europa på flera decennier. Och mässling är en sjukdom som hade kunnat vara utrotad vid det här laget. Och nu ser man istället att den är på tillbakagång. Men här i Sverige, så trots att vi liksom är jätteuppkopplade på nätet och använder sociala medier och exponeras för den här typen av myter, så har vi fortsatt jättehög vaccintäckning när det gäller liksom, ungefär 97% av alla barn är med då i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Och det tror jag handlar väldigt mycket om att man liksom har kvar den här väldigt framgångsrika metoden inom BVC, det här upplägget där man under väldigt lång tid går och träffar en BVC-sjuksköterska, man liksom får nyfikna frågor om hur det går, man bygger den här relationen.
Ja, det är sånt mys.
Ja, men det är ju det.
Man gott har
ju
till om med... tid.
Ja, ja precis. Mm. Och då handlar ju inte det första mötet om vaccin, utan då handlar det om att man liksom bygger den här relationen. Och sen då när man har lärt känna varandra, man har liksom fått det här förtroendet, det är ju först då det är dags för vaccinet. Och då utgår man från att den här personen liksom vill mitt barns bästa. Och då kanske det blir, ja, ibland kanske det blir en nyfiken fråga eller liksom, och jag menar det är jätteviktigt att personalen också faktiskt är förberedd att det ibland kan komma frågor, att man har liksom bra och begripliga svar. Men jag tror att det här är verkligen liksom framgångsreceptet när det gäller liksom barnvaccin i Sverige, och att man borde liksom tänka mycket mer på det sättet när det gäller liksom den övriga vården också.
Mm. Det jag håller med, jag kan bara hålla med, för jag tror, eller jag känner att det är det som är problemet. Man har så himla kort tid, man har noll chans att bygga allians med sin patient, och liksom antingen har man henne med sig eller också har man förlorat kampen, för man hinner inte. Och liksom våran vård är ju uppbyggd på det sättet lite grann nu, det går ganska fort. Och man ska inte komma i onödan, det ska verkligen vara, du ska ha stora besvär för att få tid till en läkare, för inte tala om en gynekolog, och återbesök uppmuntras liksom inte så, i så hög utsträckning, så att det är liksom, du har några enstaka minuter på dig, you win or you lose hennes liksom förtroende. Det är svårt att liksom verka i den miljön, tycker jag.
Men hur är det då att ha en sån här podd? Har det hjälpt?
Att, jag tycker det. Ja. Eller, jag tycker här vi får jättemycket liksom, frågor och liksom, reaktioner på våra poddar. Att man i varje fall kan lita på den. Och att det avhandlas inte på 10 minuter. Utan det är liksom, och så kan man återkomma. Vi kan prata om klimakteriebehandling igen. Och ur en annan aspekt då. Och det är ju inte bara den här podden, det är ju alla liksom vetenskapliga poddar som finns nu där det faktiskt inte bara är liksom tyckande, utan det är så här, det här är så som det här är vetenskapliga läget som vi ser idag. Sen är det så här, vi vet ju att det kan förändras, men idag så är det här som man vet. Och det är så viktigt att, och jag tycker också när jag gav mig ut i den här snåriga djungeln bland liksom att försöka sprida information, det var 3 år sedan. Då tyckte jag att det fanns inte så himla många. Det fanns endometriosdoktorn och kvinnokliniken hade ju liksom börjat. Och liksom det var lite sådär, men nu finns det mycket, mycket, mycket mera. Och det finns poddar och liksom överallt så ser man liksom att det är läkare och vårdpersonal och forskare som är ute och liksom tar för sig. Och det behövs verkligen. För att om inte vi finns där, då kan man ju heller inte begära att kvinnorna ska lyssna på oss.
Nej, men det är väl det. Då måste ni vara på samma arena som dessa charlataner. Eller vad vi ska kalla
och jag vill heller verkligen inte prata ner dem som liksom ger råd. De gör det ur allra... Liksom, om man inte gör det med en tydlig ekonomisk... Liksom så här, jag vill sälja den här produkten för att någon har sagt åt mig att göra det. Utan så här, klart att man får sprida sina... Som du säger, Klara. Man känner ju jättestarkt när man har fött barn eller när man har gjort någonting. Liksom, man vill dela det. Men det måste ju finnas ett alternativ liksom, till att lyssna på kvinnors egna berättelser, och det är ju vården och forskningen. Tror ni att vi kan vinna tillbaka kvinnors förtroende inom det här gebitet? Eller är kampen förlorad?
Kampen är väl aldrig förlorad, men det är ju spännande nu. Jag vet inte, nu födde jag ju barn för 5 år sedan, och då var det ju väldigt mycket barnmorskeuppror och larm från sjukhus, och det har väl kanske inte ökat förtroendet för förlossningsvården i alla fall, så vet jag inte hur det är. Nej. Med annan typ av gyn.
Nej. Men, och det som är då att nu är det ju mycket, mycket bättre. Jag läste för ett tag sedan att Södersjukhuset, som är Sveriges största förlossningsavdelning, de hade inga vakanser på barnmorskesidan just nu. Det är inte så att det blir en huvud eller liksom en huvudrubrik tyvärr. Är det någon som visste det?
Nej. Ja, men det var liksom glada nyheter.
Ja. Nej, men så att det är så här, när det går bra och är lugnt och liksom så här, då är det ingen som får veta det, så vi får bara höra larmen hela tiden. Och det är ju också någonting som tyvärr är till våra nackdel inom vården.
Men hur upplever vårdpersonal det? Börjar även kvinnorna känna sig tryggare? Eller har det varit en oro som börjar mattas av när det handlar om förlossningsvård och sådär?
Jag tror personligen att den här trenden lite som vi ser nu, det är ju kanske på grund av att det har varit väldigt osäkert inom förlossningsvården. Dels med att kvinnor känner sig väldigt osäkra på att föda inom liksom, sjukhusets väggar och väljer då kanske att föda hemma. Men också att man vill liksom gå tillbaka till det mer naturliga, att man vill föda på barnmorskeledda enheter. Liksom, det är ju på något sätt en svängning mot att liksom, mindre av det här liksom, hetsiga och lite oroliga liksom, till att bara, jag vill bara vara jag och min barnmorska. Liksom. Och det tror jag är ett svar på att det har varit väldigt rörigt. Mm. Kan jag som jobbar inom förlossningen, jag kan ju känna väldigt många gånger att jag känner inte alls igen mig i bilden av som mediebilden av hur det har varit på förlossningen. Alltså, det är klart att det har varit stökigt mellan varven. Och jag ser ju alla listorna på väggen där alla liksom alla så här lediga pass liksom som man vill att barnmorskan ska skriva upp sig på. De listorna har man ju sett och tänkt, oj, nu är det många lediga pass i sommar. Men på något sätt, när man väl är där och jobbar, så har det liksom ändå, det har inte varit den här larmstämningen på förlossningen som man har liksom trott när man läser i tidningarna, utan vi är där och vi jobbar på, och de allra flesta pass går ju väldigt bra, och ibland blir det väldigt mycket krockar och liksom man känner att man är lite för få, men oftast går det väldigt bra. Men det är det där lite mer långsiktigt, alltså man måste liksom orka hålla ut. Det kan inte alltid vara liksom värsta läget, utan man måste ju också ha vissa dagar när man bara får liksom. Mm.
Och när man kollar på de själva utfallen, va, för mammorna och för barnen, så ser det väl väldigt bra ut i Sverige?
Ja, det ser ju bra ut i Sverige. Vi har ju jättefina siffror på både med liksom hur barnen mår när de föds. Sen så fick jag faktiskt höra nyligen att Apgar, den här liksom siffrorna som mäter hur barnet mår när de föds, att de har gått ner lite. Det kan inte jag, det var siffror ur graviditetsregistret, det har inte jag sett. Men generellt sett har vi ju jättefina siffror i Sverige på hur mammor och barn mår. Men det finns jättemycket att göra. Man kan ju alltid jobba med hur mycket en kvinna, hur mycket man blöder efter en förlossning, hur mycket verkstimulerande dropp man sätter, liksom hur mycket interventioner vi gör. Alltså det finns ju jättemycket alltid att jobba med, men jag har liksom inte upplevt att det har varit så hemskt liksom under flera år. Jag har ändå jobbat i förlossningsvården i 10 år, och liksom det har inte varit 10 år av liksom kaos. Det håller inte jag med om.
Skönt att höra.
Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel, kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel, det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och I alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide.
Mm.
På den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor. Till exempel så här, att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig. Eller ibland svårt. Mm. Eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt 4 kategorier som är väldigt viktiga. Och sen, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de 4 kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en utan man måste liksom fundera lite på så här, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket.
Tack. Men om vi ska prata lite om det här med fortsätta ligga kvar lite på det här med förlossningar för att nu går det ju liksom lite åt två håll skulle jag vilja säga inom förlossningsvården. Att dels att kvinnor då som vi pratade om vill kanske att det ökar lusterna och viljan att föda mer naturligt, kanske föda hemma. En del vill ju till och med föda hemma utan någon assistans av barnmorska. Till att det är fler och fler som vill ha liksom, planerade kejsarsnitt. Inte en verk. Liksom, så här. Det är två trender som går åt olika håll. Vad tänker ni om det?
Ja, alltså, jag vet inte. Det är lätt att... Jag tänker lätt på USA faktiskt. Där jag liksom, för det var något, vi gjorde ju ett avsnitt som handlade om Yoga Girl och hennes liksom då vilda graviditet och oassisterad förlossning. Och det var ju liksom ett av de avsnitt av A-kursen som liksom som flest personer har lyssnat på. Och vi blev ganska förvånade. För vi tänkte att ja, det här är någonting som bara berör kvinnors hälsa så vi kanske inte kommer få så mycket lyssningar den här veckan. Men det var ju precis tvärtom. Det var
jättestort intresse.
Och det diskuteras fortfarande på Instagram under den avsnittsbilden. Alltså det väckte engagemang på ett sätt som inget annat avsnitt har gjort.
Exakt.
På ilska eller liksom positivt? Eller?
Både och.
Både och. För att jag tror att det är precis som du säger. Att det finns liksom verkligen de som tycker det här är helt sjukt. Jag själv är ju liksom, tycker ju att definitivt att man... Ja, men jag har själv en traumatisk förlossning bakom mig, så att jag är ju liksom sådär, tycker att det låter helt vansinnigt att man inte skulle vilja ha någon tillgång till sjukvård när man är gravid och när man föder barn. Så att hos mig väcker det faktiskt också liksom ganska starka känslor, men just Yoga Girl känns ju också som hon kommer väldigt mycket. Hon har ju bott mycket utomlands. Hon har haft väldigt mycket följare i USA. Och jag tänker mig att hon har också befunnit sig i en kontext där man liksom har en annan typ av kanske sjukvårdssystem. Jag menar, vårt senaste avsnitt handlade ju också om den här opioidkrisen i USA. Att man, det finns väldigt mycket liksom också ekonomiska... Jag menar att även då de som ska vara läkare och experter liksom verkar på den här liksom marknaden där man liksom får mer eller mindre pengar om man skriver ut jättemycket läkemedel eller om man har liksom den här verkligen liksom medikaliserade förlossningsvården också. Och att det här blir kanske lite en motreaktion på det, och så får vi över det här i ett svenskt sammanhang där vi kanske inte har den typen av problem. Och det är lite liksom någonting som jag tycker mig se också, att vi på något sätt importerar också olika typer av debatter som kanske tidigare inte har varit så relevanta i Sverige, och så blir det någonting som vi måste förhålla oss till. Hur tänker du om det?
Jag tänker att många inte tänker att det är farligt att föda barn. Så det är det första jag tänker. Och det är ju inte farligt för de allra flesta. Men en normal förlossning är ju någonting retrospektivt. Det vet vi liksom när bebis är ute, blödning har avstannat, livmodern har dragit ihop sig. Då vet vi att allting gick bra. Sen kan man ju innan säga så här, ja men du är en hög risk eller du är en låg risk och så vidare. Så att, men, och det här vet jag att jag tänkte när jag var gravid och gick på en förlossningsförberedande kurs med min man. Och då fick man sitta där och så var det så här, ja men vad är du mest rädd för? Och då var det någon som sa, ja men jag är rädd för att... Då var jag ju förlossningsläkare, ska jag säga. Men då var jag så här, men jag är rädd för att bajsa på mig. Jag är rädd för det. Du vet så här, jag bara, nej gud, jag är bara rädd för att mitt barn eller jag ska dö. Och de bara, va? Men går du och tänker på det? Jag bara, ja, men det gör jag. Jag måste ju vara ärlig med att det är det enda jag är rädd för. Jag är inte rädd för att bajsa på mig. Det vet jag att alla gör. Så att man har liksom... Att man inte är helt införstådd med att det faktiskt kan ske saker som vi inte vet om.
Och det sorgliga nu är väl då att om det blir en trend att föda hemma, och det, alltså för att vi har inte nått, vi har nåtts av nyheter om dåliga förlossningsavdelningar och inte nåtts av nyheter om farliga hemmaförlossningar, för det är inte skett. Men då är det ju det är så sorgligt att då kommer det ju... Ja, och det har det ju också gjort.
Kommit ja, de nyheter. Rapporterna verkar ju komma nu.
Ja, de
faktiskt.
Kommer ju. Och då,
att det är två barn som har dött.
Och det är ju så fruktansvärt. Mm. Och tanken på att man skulle förlora, alltså gå och bära ett barn i 9 månader. Och så är det, jag kan inte ens tänka tanken.
Nej. Och också den här kvinnan som gick ut på SVT, var det, va? Som gjorde en minidokumentär. Där hon var så här, jag visste inte om att det var farligt att föda hemma. Hade jag vetat om det hade jag aldrig valt det. Och då tänker jag också att vi måste vara jättenoggranna med informationen. Att det här är inte för alla. Hon var förstföderska, ska man lägga till, tror jag. Jag vet ingenting mer än vad som har varit på SVT. En liten kort dokumentär om det fallet.
Ja, men, och så är väl sorgligt nog så här, så att nyheter påverkar oss människor, att om någonting blir så säkert som mässlingen, att så här, ingen dör i mässlingen men det kan finnas en hundradels promille att vaccinet skulle vara något fel på det. Jag vet inte ens om det finns eller så är det bara konspirationsteorier om att det skulle kunna hända något. Då anses det vara problemet, och det är väl det som är så sorgligt med medicinska framgångar, att det blir så lätt bakslag.
Vi kommer inte ihåg. Vi behöver ju bara gå tillbaka ett halvt sekel för att vi liksom, ett halvt sekel tillbaka, då satsade vi ju inte ens på att liksom rädda barnet, och vill man rädda mamman, till att nu är så här, Våra förväntningar är ju också, det är också ett problem, tänker jag, liksom att förväntansbilden på förlossning och att föda barn, att det som man är mest rädd för, att det inte ska bli som man har tänkt sig, att man vill liksom föda utan smärtlindring, det ska vara musik, det ska vara lugnt, alla ska kännas inkluderade, och så blir det inte så, och då blir man superbesviken. Liksom att för 50-60-70 år sedan, liksom, då var det mamman vi siktade på att rädda livet på när vi födde barn. Vi liksom har glömt bort det, och det har inte gått så himla lång tid.
Gud, och det där är ju också någonting som blir problematiskt på sikt, för det är väl också det, någonting man ser med de som väljer bort liksom då, att, liksom sjukvården när man ska föda barn. Det är att man kanske har då en historia av att man har blivit besviken vid sin första, det blev inte som man hade tänkt och så vidare. Så just att ha realistiska förväntningar är nog liksom A och O, tänker jag. Och jag tror att det också på sikt kan göra att det kan påverka liksom hela ens förtroende för, inte vet jag, liksom etablissemanget i stort eller liksom hela sjukvården. Mm.
Alltså rimliga förväntningar, kan vi återgå till det? innan det kommer till förlossningsvården.
Ja, verkligen.
Alltså vi ska förvänta oss respekt från personalen, en plats på en förlossningsavdelning. Det är inte säkert att det blir den förlossningsavdelningen som du har valt i första hand, utan det kan bli en lika bra som ligger en kvart bort. Om du bor i Stockholm då. Det finns inte överallt, det är flera förlossningsavdelningar. Men att, alltså respektfullt bemötande och säker vård. Men det är inte säkert att det kommer bli liksom i den och den ställningen och med den och den musiken och så vidare. Utan det här är liksom det är högspecialiserad vård vi pratar om när det kommer till förlossning.
Och just att det är bland det farligaste man kommer göra i sitt liv som kvinna.
Mm. Och vi kommer få kritik för det här, tror jag. Nu kommer folk bli arga. Men vi kan inte sticka under stol med det. Alltså jag känner också att vi måste vara ärliga när vi pratar om det här. Att vara gravid och föda sitt första barn, det är bland det farligaste vi gör. Mm. Och det dör ju i världen dagligen massor med kvinnor och barn i den här situationen.
Och där är det ju också viktigt. Jag menar, de insatser som man försöker göra där för att få ner liksom dödligheten, det är ju just möjligheten att föda barn tillsammans med en liksom barnmorska, och att man också har en övervakad graviditet.
Mm. Mm. Ska vi släppa det?
Mm,
det gör vi.
Men vi amen, ja, kan vi säga. Amen.
Men nu vill jag gå över till ett annat mycket känsloladdat ämne. Hormonella preventivmedel. Varför tror ni att det är så många som är emot hormoner? Vi vet ju att det är flera som mår bra av sina p-piller än tvärtom. Och vi vet också att det är ett effektivt sätt att förhindra en oplanerad graviditet, som till exempel mycket större risk att få en blodpropp än kombinerade p-piller. Och vi vet att det minskar mensvärk och mensblödningar. Det halverar risken för vissa cancersorter senare i livet. Varför är det fortfarande så oerhört omdebatterat och växer mycket känslor och så mycket ilska?
Nej, men jag vet inte om vi vet allt det där. Alltså, nej. Det är ju det. Alltså, jag blir ändå så här, ja, det låter bekant. Men jag vet också, inom citationstecken, att hormoner kan få mig att bli kär i fel kille. Det kan göra så att jag tror att jag ska bli attraherad av någon som jag inte skulle blivit attraherad av annars. Det kan, alltså, man har ju fått så mycket...
Vad har du hört det, Klara?
Nej, men det är ju bara, och det är också så här galna nyheter som liksom når en.
Mm.
Det är ju det här narrativet också, att det är mycket mer spännande att hitta någon sån obskyr forskningsrapport som Emma är expert på. Mm. Eller inte oss göra, alltså att granska. Inte göra obskyra forskningsrapporter.
Men tänk om det var så att man hade ett preventivmedel, man slutade med det, blev med barn, och, för man har då en partner, och sen skaffar man ett annat p-piller, då blir man kär någon annan. Ja, det händer ju för sig.
Och nu kanske... vet vi varför skilsmässorna är på den nivån.
Exakt.
Men jag tänker att det är liksom lite samma problematik som det vi diskuterade tidigare, man tar för givet att man ska liksom ha en smärtfri och fantastisk förlossning. Att man tar verkligen för givet att man inte ska liksom vara en slav under sin fertilitet, utan man ska kunna liksom styra det här exakt. Och då blir det väldigt mycket fokus på de negativa aspekterna av hormonella preventivmedel.
Mm.
För det där är ju också, alltså det går ju knappt att föreställa sig en värld där man helt plötsligt kan bli på smällen utan att man vill bli det.
Och nu ska du ska få det barnet och nu ska du bara planera hela ditt liv efter denna helt oplanerade graviditet. Nej, det går ju, alltså, det går ju inte.
Eller alla ska göra abort, liksom 100 aborter under sin...
Och den interventionen på kroppen i jämförelse med en preventiv metod.
Som jag tror inte att jag kan liksom föreställa mig en tid där man inte liksom kunde styra sin egen fertilitet.
Och det är väl samma sak där, det är för länge sedan. Så, då, och att,
så länge sedan är det liksom ändå.
Nej, men det är för
inte,
länge sedan för men, att man ska kunna förstå det. Ja. Precis som att man ska förstå att, man ska, att mamman ska överleva en förlossning. Att det var fokuset och då börjar man se problemen med det som egentligen har gett oss möjligheten till att ha helt fantastiska liv.
Mm. Jag tror p-pillet fyller 60 år i år.
Ja, grattis.
Mm. Mm. Grattis.
Mm. Det är ju fantastiskt.
Ja. Tack för allt.
Mm. Ja,
verkligen.
men ja, tror ni att det har att göra med också att vi i vården inte lyssnar på kvinnor? Det tror jag personligen, nämligen att när någon kommer och säger att jag känner inte mig glad med p-pillet, bara... Det är inte p-pillets fel. Det är något annat. Och p-pillet är så effektivt, så nu slutar du inte med det.
Nej, men jag jobbar ju inte inom vården själv. Men jag har ju skrivit, min senaste bok handlar ju just om det här. När ska vi lyssna på experter och när ska vi inte göra det? Och jag menar, går vi tillbaka i en historisk kontext, då kanske liksom alla människor alltid gjorde precis som deras läkare sa. Man liksom såg läkaren som den här auktoritära figuren som liksom, det var liksom bara att följa order i princip. Och jag tror inte att det är det vi vill gå tillbaka till, utan jag tror ju definitivt att det är positivt att människor själva försöker skaffa sig information och man är ute på nätet och letar och ibland så hamnar man rätt och ibland hamnar man helt snett. Men att på något sätt ändå försöka förstå att liksom ibland liksom ifrågasätta och kräva mer än bara ett recept, också kanske kräva lite förståelse och lite förklaringar. Det tänker jag ju är väldigt positivt och att man måste kanske också då förmedla den här kunskapen å ena sidan och andra sidan. Liksom, de här liksom preventivmetoderna, de har de här fördelarna, de här nackdelarna, men ändå på något sätt lita på att individen själv med tillgång till all den relevanta kunskapen faktiskt kan fatta ett bra informerat beslut.
Och jag tycker det kan vara intressant att, eller som jag har precis satt in en hormonspiral och inte haft någon hormon i kroppen på ett tag. Och det tycker jag ändå har varit intressant att veta. Så här fungerar min kropp utan. Men nu känner jag att det är fördelarna att ha överstiger dem. Ja, jag vet inte ens vad det skulle bli för nackdelar, men det kan ju också vara det här att man vill veta vem man också är utan.
Mm.
Och det behöver ju inte vara nödvändigtvis dåligt. Det behöver inte vara att man ska ha det så för alltid, men att det kan vara intressant att bara veta hur ens kropp funkar.
Mm. Absolut. Och jag brukar också i preventivmedelsrådgivning säga att natural cycles till exempel, eller så här, naturlig familjeplanering, det är jättebra om man kan tänka sig att det kanske blir en graviditet. Alltså för det är så här, alltså Pearl Index där vi mäter hur många av 100 kvinnor blir gravida under första året, då är ju alltså ganska många, jag tror att den är så där 9 eller någonting. Alltså det är ganska många som blir gravida under första året om man använder naturlig familjeplanering. Är man i en parrelation där man kan ta hand om det här barnet, alltså det, eller man tycker inte att det är så farligt att göra en abort, absolut använd det då. Men om du absolut inte vill ha ett barn, du vill absolut inte genomföra en abort, då är inte det säkraste liksom, prevmetoden. Utan då behöver du ju ha någonting helt annat. Så att, och sen är det upp till kvinnan att avgöra vad hon vill ha. Det är ju lite intressant för många att veta så här, hur har jag en regelbunden menscykel? Har jag ägglossning? I don't know. Alltså, så att jag förstår att folk är nyfikna, men
Jag har också fått, det har också gett mig en extrem blodbrist som har gett mig migrän och sådär. Så att det är ju liksom, det är inte så bra med det naturliga, har jag ju då fått inse den hårda vägen. Att så här, ja, men mitt naturliga är ju faktiskt mycket, mycket sämre för min hälsa.
Mm. Och just också vad det naturliga nu är. Det är ju också så att jag menar, det naturliga kanske är att vara gravid betydligt fler gånger än vad du har varit. Ja. Så att det är ju också på något sätt, vad som är det naturliga är ju också beroende på vilken typ av sammanhang man befinner sig i. Mm. Vi lever inte i liksom en jägare, samlare liksom tillvaro. Och då kanske inte heller våra kroppar liksom, är anpassade efter liksom, den miljö vi befinner oss i nu.
Nej, och vi kanske, alltså jag har 4 barn, det räcker jättebra.
Det är inte tillräckligt vilt hemma, va?
Alltså, jag skulle inte orka med 15 barn.
Nej.
Nej, nej, och att ha 15 barn skulle ju inte heller vara det naturliga, för då skulle ju alla, liksom, i en historisk kontext så hade ju många strykit med vid det här laget. Och absolut. Det är ju inte heller, liksom, är det, om det är det naturliga, det är ju absolut ingenting att eftersträva, en så hög barnadödlighet.
Nej.
Ja, man själv hade ju säkert dött på någon av förlossningarna också.
Det också. Nej, naturligt är inte alltid bäst, kan vi väl enas om där.
Ja, och att det naturliga också såklart kan förändras över tid.
Mm. Ja, känner vi oss uttömda på hormonella preventivmedelsområdet? Har ni något mer som ni känner så här, det här har jag tänkt på?
Alltså, det är ju intressant just det där med mens, tänker jag. Liksom, den här dagen man insåg att man faktiskt inte behövde ha mens. Och det tycker jag också är spännande. Jag menar, nu är jag 42 år, men liksom, när jag pluggade och när jag lärde mig, liksom, eller första gången jag fick lära mig om preventivmedel, så var det ju väldigt mycket kunskap som har liksom förändrats. Just det här att man inte behöver liksom sluta äta p-piller.
Långcykelanvändning.
Ja.
Käka ihop kartorna.
Just det, så skulle man äta sockerpiller där för att få mens.
Det rekommenderar vi inte längre.
Nej, det var
nej.
Nej. Men liksom också just det här hur att det finns ju faktiskt andra fördelar med hormonella preventivmetoder som liksom utöver det att man inte blir gravid.
Mm.
Och det var ingenting som jag fattade när jag var yngre i alla fall.
Nej. Tyvärr, alltså jag tror att det är lite högre kunskap bland tjejer idag, men alldeles för lite. Det är fortfarande alldeles för många som går med jätteont hemma från skolan, går avstå sociala aktiviteter och så vidare och så vidare. Det för oss osökt in på vårt sista ämne. Och det är att vi vet nu att ungefär 15% av flickor och kvinnor är hemma från jobbet och skolan varje månad på grund av mensvärk. Endometrios drabbar ungefär 10% av den kvinnliga delen av befolkningen. Och då tänker jag, liksom, borde inte de siffrorna liksom för alltid avsluta diskussionen att mens är något som gynnar alla? Trots det så är det liksom, det är också så här, folk blir så arga när jag säger att man inte behöver ha mens. Ett exempel på det är att för ett par månader sedan så var det en reklam på Instagram eller något sånt där. Det var en influencer som gjorde reklam för menstrosor. Och då var liksom, så här skrev hon texten. Brukar du också ligga hemma med och blöda igenom och ha jätteont, inte kunna vara med på dina sociala aktiviteter eller gå till jobbet när du har mens? Nu har liksom lösningen kommit, använd menstrosor. Alltså du vet, jag blev alldeles stum när jag läste det. Jag kan inte förstå bara hur...
Att man på något sätt normaliserar det.
Ja, men alltså, sådär, och menstrosor gör ju inte att du inte har ont eller blöder supermycket. Det är bara att du då kanske inte blöder igenom. Fast det gör man väl också om man blöder jättemycket, även fast man har menstrosor. Och då, jag blev alldeles såhär, men herregud, normalisera inte att ligga hemma med mensvärk och riklig mens. Och som du säger, Klara, blodbrist är ju supervanligt. Det är ju blodbrist som beror på mens. Det är den vanligaste orsaken bland kvinnor i fertil ålder. Man blöder för mycket, då får du järnbrist, så får du blodbrist. Och så går du med fysisk, liksom, nedsatt fysisk kapacitet. Du har ont i huvudet, du är trött, andfådd. Liksom. Och det beror på att du har mens, för mycket mens. Och då skrev jag liksom så här, jag tycker att det här är felaktig information. Man ska inte köpa ett par menstrosor om man har det så här. Man ska gå till en gynekolog. Jag blev så hatad i den tråden. Alltså, du vet, och så ska jag säga, med vänlig hälsning, Helena gynekolog. typ gå och skjut dig själv. Nej, de sa inte så. De ville säga så, men de var så här, de bara, var kommer du ifrån? Du är sån jävla antifeminist och ja. Liksom så här, och jag var, du vet, jag bara backade utifrån den där tråden och bara, du vet, det var så hemskt.
Men varför hatar du kvinnliga entreprenörer som bara försöker tjäna lite pengar ja. I sociala medier?
Så, men liksom ungefär som att jag är antifeminist för att jag säger att det inte, du behöver inte ha det så här om du har en mens.
Men alltså jag visste knappt det här. Eller jag har nog inte förstått hur onödigt det är med mens. Så att jag tror det är verkligen något som... jag förstår att ni experter kan vara ganska tröttsamt och bara behöva prångla ut det här dag ut och dag in. Men det tog alldeles för lång tid för mig att fatta det i alla fall. Ja.
Men det blir väl ändå lite någon sorts konflikt här. Att man liksom, å ena sidan så vill man ju inte att män ska patologiseras. Man vill väl att liksom, ja, du blöder igenom, men liksom, du har mens. Vad var det Clara Henrys bok hette? Jag har mens, so what? Ja, något eller sånt. Något sånt. Mm. Att det liksom också har varit väldigt mycket liksom, den typen av anda, att vi ska normalisera mens, och blöder man igenom då ska man inte skämmas för det, och det är helt naturligt, det är en helt naturlig del av livet. Det har varit liksom det feministiska narrativet. Och så dyker du upp och säger att man behöver inte ha mens om man inte vill ha det. Och då blir det liksom en sorts liksom, då blir det helt plötsligt ett
ihop,
hot mot det liksom, narrativet.
Man blandar ihop det med skammen som mens har kunnat innebära tidigare. Medans, men det är ju jättebra om man kan börja rikta fokus på... Ja,
det känns som liksom lite samma konflikt som man ser liksom inom det här med kroppsaktivism till exempel. Att man på något sätt... pratar väldigt mycket, vi ska normalisera, vi ska inte skämmas för våra kroppar, det är okej att vara överviktig, och så kommer någon liksom medicinare och säger att jo, men det finns ju en förhöjd risk för olika typer av sjukdomstillstånd om man lider av fetma, och så uppstår en konflikt där. Eller vad tror du?
Alltså jag håller med. Jag har inte tänkt på det du sa, Clara, att det kanske har att göra med att jag på något sätt återinför då skam. Liksom, att du, det, är, så här, det här är inte okej, du ska inte hålla på och blöda, liksom, utan du vet, gå och skyl dig lite, ungefär så. Men så, det har jag inte tänkt på att det är det, för jag känner mig som världens feminist som säger så här att du som kvinna ska kunna leva varje dag i månaden. Det du sa, Emma, att vi läkare kommer in då och säger så här, det kanske inte är så bra att vara väldigt överviktig. Jag har blivit väldigt mycket bråk om det här senaste tiden, för att jag tycker inte att en person som har en övervikt ska skämmas över den. Jag tycker man ska älska sig själv och sin kropp, men man kanske, det skadar inte att veta att det kan medföra vissa medicinska risker. Och vi måste kunna prata om båda sakerna utan att det ena behöver liksom utesluta det andra.
Men det är så svårt i sociala medier också, i sådana här kommentarsfält. Det är så mycket nyanser som försvinner. Och liksom, de som följer den här personen, de är ju hennes försvarare på något sätt. Så kommer armé. In och, ja, men lite så. Så det är ju som sagt, det är ju det som är så bra med poddformatet till exempel. Att där kan man nyansera. Man kan liksom på något sätt säga å ena sidan och å andra sidan. Men det är väldigt svårt i liksom den här snuttifierade liksom, sociala medievärlden.
Och Helena, jag tror också du får tänka att så här, man, du kanske inte vinner alla, och så är det några som blir jättearga, men det kan ju också vara någon som scrollar där så bara, mäh, oj gud, det har inte ens tänkt tanken, man kan slippa ha mens, det säger en gynekolog. Så att jag tror också att bara för att några skriker väldigt högt så ska man ju inte liksom lägga ner, utan det är verkligen små vinster varje dag som kanske inte är så kännbara, men de är där.
Vi försöker intala oss själva.
Ja, det gör det väl ju, för jag
vi hamnar ju också i sådana situationer.
Ja, jag förstår det. Ja. Men och det är säkert så. You win some varje gång, och så får man lite själv. Men tillbaka till Emma, hur det var för dig under covid-tiden. För du skrev att du fick utstå väldigt mycket hat. Och liksom, hur upplevde du det då? För att det är ju, jag är ju bara en person som går in lite ibland och skriver lite på på någons Instagram-konto. Men du var ju liksom i nationell tv och fick liksom Vad fick du utstå och hur var det?
Nej, men det var jättejobbigt och jag har funderat jättemycket på det fram och tillbaka. Liksom, var det värt det att ta det här utrymmet eller inte? Och jag har faktiskt inte riktigt landat i att det var värt det. Samtidigt så jag menar som sagt, nu har det inte gått så jättelång tid från det. Och jag tycker ju också på något sätt att det var ju ett historiskt skeende som man fick vara en del av. Och det är ju ganska häftigt. Men just det här att jag var ju själv en sån där. Jag hade ju jag började ju liksom som bloggare, jag skrev på Svenska Dagbladet och hade en del följare men var ju kanske inte sådär liksom igenkänd på gatan som man blir liksom nu efter pandemin. Men jag tyckte det var, liksom, det var väldigt tufft att liksom, just när det blåste som värst och att man blev lite en sorts, vad ska jag säga, projiceringsyta nästan, för folk var arga, man var missnöjda med hur läget var och det var jag också. Jag tyckte också att det var hemskt under pandemin, liksom hur livet begränsades och allt man inte fick göra och att man liksom inte kunde vara ute och träffa vänner på det sätt som man ville. Så att jag kan ju liksom förstå att man riktar det till de personer som man liksom kopplar ihop med det som hände.
Fick du mycket uppskattning också?
Ja, men absolut. Ja. Väldigt mycket. Så att det är ju det tror jag också var lite utmaningen under pandemin. För att man satt ju så isolerat. Det var ju mycket det tror jag som förstärkte den här känslan av att liksom alla hatar mig. Hade jag liksom kunnat leva som jag lever nu, att ut och träffa människor och liksom inse det, att alla var inte arga på mig. Men under just pandemin så blev ju just det här kommentarsfältet en ganska stor del av ens verklighet. Och det blev ju på något sätt det som man trodde liksom beskrev hur andra såg på en och vad de tyckte om den och så. Mm. Men jag menar, utöver det som händer liksom i sociala medier och vissa liksom arga mejl man får, så har ju folk alltid varit väldigt snälla mot mig och uppskattande. Så jag tror att just det här prata om de här frågorna, att uppmärksamma liksom vetenskap, det är ju oftast någonting som jag tror många uppskattar väldigt mycket. Och när det inte är pandemitider så tror jag ju verkligen att liksom kvinnor inom politiken till exempel, eller kvinnor som är journalister, de blir mycket mer utsatta för liksom hat och hot på nätet än vad man blir som liksom folkbildare.
Mm. Ja.
Det var ett långt svar.
Ja, bra svar.
Ja, okay.
Mycket bra svar.
Ja.
Hörrni, det här har varit så otroligt roligt att få prata med er om. Tack snälla för att ni kom och liksom satte det 100:e gynpodden-avsnittet.
Alltså, tusen tack.
Ja, men hörrni, kan vi besvara nu den här frågan? Vem ska vi lita på? Vem kan vi lita på?
Magkänslan.
Skojar. Nej, men jag tror att det är viktigt att, som sagt, att försöka lyssna på experterna. Och då handlar det inte bara om att cherrypicka, alltså välja ut sin favoritexpert och bara lyssna på vad de har att säga, utan försöka ta del av den kunskap som finns. Lyssna på liksom sin läkare, lyssna på liksom vetenskapspoddar till exempel, alltså få den här kunskapen. Men sen också såklart så måste man ju fatta de här besluten utifrån vad som känns rätt för en själv. För att det är ju här hela tiden en kombination av liksom, vem är jag, vad är min identitet och liksom, hur kan jag, att jag ska bestämma så här vill jag leva mitt liv, och sen kan vetenskapen hjälpa mig att liksom hitta rätt då och ta rätt väg. Men sen såklart, det är jätteviktigt det här med att ha realistiska förväntningar. Ingen kommer kunna hjälpa en att liksom uppfylla en fantasi som inte har någon sorts förankring i verkligheten.
Punkt. Amen.
Ja, jag vågar inte säga något mer efter det. Det var så bra.
Tusen tack, kära ni. Och ja, jag hoppas att vi liksom möts i den här podden igen och fortsätter den här diskussionen vid
eller
ett annat
tillfälle.
Eller i
A-kursen kanske.
Eller i A-kursen. Jag kommer gärna dit.
Jättegärna. Mm.
Tack så hemskt mycket och på återseende.
Tusen tack.
Hejdå.
Hejdå.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.